Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alla lyssnare och välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta medlem i Knutbysekten och varit pastor där tidigare också. Idag är jag Sektpodden. Jobbar som sjuksköterska och Rigmor, vill du presentera dig, som också har Sektpodden.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och idag... Så äntligen, Rigmor, efter sommaren så får vi, du och jag, träffas igen. Mm. Så nu sitter vi mitt emot varandra och kan se varandra när vi pratar med varandra. Det är alltid trevligt. Och lite lättare också, eller hur?
Ja, och vi har våra två följeslagare på plats.
Så är det.
Vargan och Olga.
Vargan och Olga. Och Olga har blivit så stor under sommaren så hon höll på att fälla mig när hon kom här. Så att, om ni som vanligt hör ni några mystiska ljud i bakgrunden så är det våra trogna hundar. Eller dina trogna hundar, Rigmor. Ja, då var det dags igen för Sektpodden. Och vi har ju fått... ett antal, både mejl och meddelanden via Instagram och så vidare och så vidare, där människor har bett dig och mig att kommentera och reflektera kring en podd som Svenska Dagbladet har gjort som heter Medicinmannen. En podd i 5 delar. Och nu har vi valt att göra det. Så vi har lyssnat på den och vi har... pratat och samtalat och du har samtalat och pratat med andra människor och så vidare omkring det här. Och, så vi tar oss an den nu, eller hur, Rigmor?
Verkligen. Och jag har idag haft ett intensivt och väldigt vänskapligt möte på telefonen med Pia Hellertz. För det var så att Pia Hellertz, hon deltog under en sommar i den här Micmac-sekten eller stammen som de utgav sig för att vara. Hon mötte ledaren tillsammans med en av hans belgiska unga män bland anhängarna. De kom faktiskt till Örebro där man hade ett av de här så kallade växthusen. Det var en rörelse för miljö, åter till naturen, leva i harmoni med så att det fanns sådana här växthus, förklarade Pia för mig idag på flera ställen i landet. Och just nu, våren 1991, så hade man ett gemensamt årsmöte just i Örebro. Och då fick de veta att det kommer 2 personer från amerikanska urbefolkningen.
Just det.
Och det var...
Det var upprinnelsen till vad som hände i Sverige omkring den här medicinmannen. Vill du berätta lite bakom om honom?
Ja, alltså det är ju ingen egentligen som visste bakgrunden om honom. Därför det visar sig så småningom att han var en annan person än han utgav sig för. Men Pia beskriver honom som otroligt charmerande och ja, karismatisk brukar man ju säga då. Så att personerna vid det här mötet blev begeistrade helt enkelt. Och Pia hade jobbat extra. Hon är alltså socionom. Hon var lärare på Örebro högskola hette det på den tiden. Nu universitetet i Örebro. Men där hon var adjunkt, högskoleadjunkt, och sen disputerade hon och blev högskolelektor där. Hon har också författat och skrivit böcker senare. Men hon alltså reste med sin nyinköpta bil till Norrland och anslöt sig till den här gruppen där man var då ledare och liksom betedde sig som en hövding, och vid ritualer och högtidliga tillfällen så var både han och hans närmaste klädda i sån här fjäderskrud, och ingen tvivlade på att de verkligen var vad de då kallade indianer och vad vi idag kallar del ifrån den här ursprungsstammen som lever i ett reservat i Quebec.
Kanada.
I Kanada.
Ja. Och han kallades, den heter ju medicinmannen, men det namn som man använde nästan mest som jag har förstått, det var man, ja. Rätt och slett. För han liksom, det var väl lite det här att han var människa framförallt. Och han, men han utgav sig väl, om jag har förstått det rätt, också för att vara shaman, för att vara någon slags, den sista av alla dessa stora
ledare. Man,
ja, ledare, hövdingar eller som hade de här kunskaperna som den medicin man har inom
ja, han jag har ju träffat män.
Ja, det är ju också så sådär. Jag brukar skämta när, när jag träffar människor att ja, så pratar jag om den och den, och då har ju Rigmor träffat den också naturligtvis, och även den här människan har du träffat.
Och honom har jag träffat. Det var precis i den här vevan 1991 var det här. Och i mitt fall var det ju så att i New Age-rörelsen, för det är många som blev fascinerade av den här ursprungsbefolkningen som nu kom vandrande från en kontinent till nästa för att rädda mänskligheten från miljöförstöring och från allt egentligen det vi kanske ser idag. Att de var inspirerade av New Age-tänkandet också. Och Jung, det här var ju under de åren när jag pendlade till Zürich, så var Jung något av en stor guru för människor i New Age-rörelsen. Men dessutom så hade ju min man, läkare på blodcancerenheten i Huddinge sjukhus, Karolinska, startat en miljörörelse 1989, det naturliga steget. Så att då blev både min man och jag adresserad av personer som hade den här längtan efter en bättre värld egentligen.
En alternativ livsstil.
Alternativrörelsen är väl vad man brukar kalla dem. Och så kom det sig då att man sökte kontakt med oss.
Ja.
Och jag kommer ihåg mötet med honom. Och han var klädd i en sån här, lite, han hade inga fjädrar, men han hade ett pannband. Jag förstod att han levde i skogen. För att jag har ett speciellt luktsinne, tror jag. För jag förnimmer ofta människors lukt. Och han luktade precis som farfar. Farfar gick alltid med bössan på axeln i skogen med sin jakthund dagarna ända. Han hade en speciell lukt. Jag kände att han bor i skogen.
Men var han så där karismatisk och fascinerande, tyckte du, när du mötte honom, som så många? Alltså, lyssnar man på den här podden så är det ju människa efter människa som berättar om sitt möte med honom, att han är så fantastisk och klok och inspirerande och kunde verkligen fånga dem i de här frågorna. Vad tyckte
du? Men jag vet inte hur det ligger till, men jag hade ju min issue med schweizarna där vid Junginstitutet, så jag jag vill inte påstå att jag är immun, men jag tyckte att man var, ja, men han var okej, han fick väl göra sin grej. Men jag vet att jag sa till min man när han hade blivit i vägen, du vet, det där är ingenting att ägna sig åt, för att han hade för mig precis sektledarbeteendet. Och jag tyckte också att den här lite självsäkra, charmerande inledningen, men att han liksom slocknade lite grann. Han såg nog att jag vet, jag kan inte se mig själv, men jag kan tänka mig att jag skrattade och ställde frågor, och jag var inte
du följde inte riktigt för honom kanske.
Nej,
det kanske
inte
han märkte.
Ja, jag kanske gjorde han det. Nej, men jag hade inget emot honom heller, för jag visste ju inte något. Men jag sa det till min man, att det där är ingen vi behöver bry oss om.
Nej.
Det har vi inte tid med.
Intressant. Ja, och sen, och när man, nu i efterhand, när man har, med alla dessa undersökningar som har gjorts, så har man ju förstått att han var verkligen en lurendrejare av stora, stora mått.
Ja,
verkligen.
Han hade verkligen den förmågan tydligen, om man var... Nej, men han var väl vänlig och så. Men jag vet att han sa att han blev inte trött, han behövde inte sova, så han kunde köra 3 dygn med bil ifrån Frankrike upp till Sollefteå, och det var inga problem för honom, för han behövde inte sova.
Okay.
Och det där skrattade min man och jag lite grann åt efteråt, så det tror vi inte på.
Nej.
Ja.
Men den här podden i alla fall, Medicinmannen, är ju otroligt intressant. Jag tycker den är väldigt välgjord. Jag kan verkligen rekommendera folk att, om man inte har lyssnat på den, att lyssna på
Lars
den.
Berge, med ett ganska stort team bakom sig, verkar det som. Men också, han tackar många människor. Han har gjort ett gediget jobb.
Mm. Och det var väl kanske bra att det var just en sån som Svenska Dagbladet som gjorde det, som hade såna resurser. För det krävdes ju uppenbarligen ganska mycket grävande journalistik för att få fram allting. Man har ju varit världen runt för att få tag i...
Och ändå fanns det ju en bok om honom och hans kriminella framfart, om Mando som vi kallar honom. Det fanns en bok på franska utgiven i Belgien. Mm. Så att jag tror det är Svenska Dagbladets korrespondent som hade läst den och kunde redogöra för att få jättemycket material där.
Mm. Mm.
Och det är ju det som är så märkligt, att informationen finns, men drömmen om att det ska komma en sån här, det här var ju också samma veva, kommer du ihåg filmen Dansa med vargar?
Kevin Costner.
Ja, Kevin Costner, liksom den här drömmen om, här kommer en vit man och så inser han plötsligt och blir igenkänd av ursprungsbefolkningen och väljer deras sida. Alltså den här, vi var nog många som kunde fascineras av den tanken. Jag själv tror att jag har levt med det ända sedan jag var liten. Jag kommer ihåg när jag läste var ganska liten när jag läste boken om Sam Michele av Axel Munthe.
Mm.
Jag tror den gavs ut 1929, så att den hade ju funnits länge. Men nu, han beskriver ju då sin fascination för samerna. Och han antyder att han hade haft en amma. Det är någon liten tomte som han halvt i sömnen, halvt i vaket, en liten tomte inte större än sin egen hand, som berättar hur det var när han var liten, att mamman hade inte mjölk i brösten, han fick en amma och hon var mörk och magisk, och hon kom med fladdermöss och igelkottar och ormar och djur som han levde med, och han hade gjort något skumt med en död kropp och någon skalle som de hade hittat under pojkens säng. Och så att Munthe beskriver en liten saga om sig själv som ett väldigt annorlunda barn. Tack vare den här vildkvinnan så blev han som en invigd. Och sen var det faktiskt så att han donerade den här boken om Sam Michele. Det där var den som är mest såld av någon svenskspråkig författare. Alltså mer än Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons resa eller Astrid Lindgrens böcker om Pippi.
Mm.
Så att den här boken och den där tanken att det finns ett ursprungsfolk här i Norden, och samerna och allt det där. Ja, men det har legat som en känsla även för mig. Mm. Så jag kan förstå de här personerna som kände att nu är det den drömmen mm. som är plötsligt förverkligad. Nu kommer en frälsare från...
Ja, men det är det som är intressant, tänker jag. För när jag lyssnar på den här podden, jag har inte de ska man säga, grunderna i att världen går under av miljökatastrofer i liksom min, det jag har trott på, man ska säga. Det var inte det som var överst på agendan. Men jag hade andra föreställningar om att världen skulle ta slut och så vidare. Och man känner ju igen precis samma mekanismer, fast i olika ideologier, olika vad ska man säga, romantiska bilder av hur världen ska bli eller ska vara och så vidare. Och så kan man följa med i någonting därför att man vill så gärna tro på det och man är så övertygad om det. Och det kan jag känna igen när man berättar om den här.
Man vill ju bidra också.
Ja, bidra till ett bättre samhälle. Bidra till någonting som man tror är gott.
Mm.
Som både människor och natur och djur behöver. Men det som sker i alla fall när han kommer till Sverige, det är att han skapar en grupp omkring sig som flyttar upp i skogarna utanför Sollefteå, eller hur?
Mm.
Och som bildar som en by där uppe med sina tipi-tält och
en tältby, ett tältläger.
Ja, precis, där de verkligen lever som då en urbefolkning. De äter inte kött, inte mejeriprodukter, de äter bara vad jorden kan ge, och så ska de odla och hitta något. Han erbjuder väl någon magisk...
Nej, men han säger så här, att man drar ner kosmisk energi, så just behövs det inte gödning och sådana saker.
Mm.
Och så kallar han det här sättet att odla, det är små sexkantiga små trianglar i en sexkant, man kallar han dem
alveoler.
Det är ju de här yttersta delen av luftvägarna i lungorna, de som är luftblåsorna där utbytet med syre och koldioxid från blodet. Ja, så det är alveolodling.
Men, och det som är väl är att det här det pågår under en tid, men det blir inte så där bra som han har utlovat, utan de får inte de här skördarna och de får inte mat. Och det hela urartar, kan man väl säga.
Ja, när de börjar väcka lite uppmärksamhet i Sollefteå-trakten, när de känner att det börjar liksom hosa bränt, då ber de sig till Finland. Där slår de läger. Och nu kommer också kvinnorna. Kvinnorna i den här gruppen har gjort någon slags vandring genom Europa med barnen. Så att det var framförallt den här sommaren när Pia Hellertz var där, då var det framförallt män och ett fåtal kvinnor.
Just det. Mm.
Men nu upp, och det är ju kallt, alltså de beskriver minus 40 grader, och där bor de i tält
med barn. Ja. Och sen kommer det fram, alltså ju mer man lyssnar med poddarna, desto värre och värre saker är det som avslöjas i den här tron på det här, där barn far illa. Man får förstå småningom att män kanske är intresserade av barnen av andra orsaker också. Pedofili och andra sexuella utnyttjanden. Och även att ett barn dör ju också uppe i Finland. Som man får följa.
Lilla Giska,
ja, som också är, ja, det tog mig, jag hade riktigt ont i magen när jag lyssnade på avsnittet när det där berättas om hur lilla Giska är sjuk.
Ja, alltså det finns en ung vuxen kvinna som tillsammans med sin mamma levde med sekten några år.
Mm.
Det är Nicole som är intervjuad. Hon säger att det var en gullig kille liksom, så rar och tydde sig väl till de här flickorna, men att han också var väldigt liten i växten och tunn. Han hade antagligen vad vi på pediatrikspråk skulle säga failure to thrive, alltså en oförmåga att växa, för han fick inte näring helt enkelt.
Jag tror att han hade något problem med tjocktarmen när de mobiliserade honom. jag minns fel. Sen. Ja. Men han blev 3 år gammal.
Han blev bara 3 ja. År. Och då är man där igen.
Mm.
Han behövde ju uppenbarligen sjukvård.
Mm.
Men
ja. Det fick man inte söka.
Och det är det gamla vanliga, att i de här miljöerna så vill man inte ha kontakt med sjukvården och samhällets institutioner. Mm. De pratar ju precis som ni gjorde i Knutby och som man gör i de här sektlika grupperingarna, om en kamp, en strid, en osynlig strid brukar det vara. Och här pratade man om civilisationen, den var ond. Och dit hör allt i samhället, som till exempel sjukvården.
Mm.
Och mot det så hade de skapat ett sånt här nyord.
Sylvilisation.
Sylvilisation. Ja. Och sylvi kommer ju från skog på franska. Så att man skulle skapa ett skogssamhälle. Och man menade att det är via en återgång till skogen och leva av vad skogen och naturen ger, så skulle världen komma att räddas.
Ja. Precis. Nej, men, och det är ju som du säger, det fanns ju när man lyssnar på den här podden, när jag lyssnar på podden utifrån mina erfarenheter, så känner jag igen så otroligt många sektmekanismer och som går igen i sekt efter sekt.
Vad tänker du på?
Nej, men jag tänker på det som är väldigt tydligt, sömnen. De fick inte sova ordentligt. Och får man inte sova ordentligt, då orkar man inte tänka kritiskt, man blir inte kreativ, man tappar förmågan att hålla ihop sig. Och det känner jag igen från Knutby också, till exempel från vårat. Man arbetar, de hade alltid någonting att göra i den här civilisationen. De skulle samla in mat, de skulle aktiviteter, det var fester och så vidare. De beskriver det som det var så fantastiska fester, men de fick hålla igång hela tiden och man fick aldrig tid att reflektera, man fick aldrig tid att tänka och man orkar inte det heller, tänker jag. Och sen tänkte jag också på, vilket kanske inte var så mycket Knutby, men som ändå är en sån här med maten. De åt en gång per dygn. Mm. Det var efter att solen har gått ner.
Mm.
Och om man arbetar hårt så kan man ju tänka sig hur man mår om man bara får äta en gång, och dessutom kanske en föda som inte är särskilt energirik.
Verkligen inte. Mm. Och då vill jag säga att när jag träffade Man så var han inte alls så inte undernärd ut på något vis.
Nej.
Och det visade sig när lägret flyttade och när hela lägret upplöstes 1993 i Finland, när de blev avvisade därifrån. Men då efterlämnade ju Man både liksom papper och efter en hamburgare och sådana saker.
Ja, men precis. Jag tänker på dels det här att de andra skulle sova i de här tälten i 40 graders minus, medan man har förstått, ju mer man har då lyssnat på poddarna men även läst Pias avhandling, så att han bodde på lyxhotell eller i någon sommarstuga och hade en annan tillvaro, så det är inte konstigt att han inte... Nej. Och så just det där som du säger, att han efterlämnade sig i pommes frites och kött och sånt. Ja. Sånt som de absolut inte då, de andra åt. Och att han hade. Och sen tänker jag också på det här med att han, den här unika ledaren som har en kunskap som ingen annan har. För han talar ju om sig själv som den sista shamanen, om jag har förstått det rätt. Att han, och att han på något sätt skulle, han höll på att skriva på en medicinbok med då örtmedicin och sådana saker, för att han skulle efterlämna sig och det som ingen annan hade.
Mm.
Och det är också, tänker jag, det här klassiska, att man har en kunskap och man vet någonting som ingen annan vet. Och som andra är beroende av att han talar om.
Man har funnit den enda vägen. För det är ju inte så att han säger att den och den hövdingen och jag tillsammans. Utan det är han. Det är bara han, hos honom den här hemliga kunskapen finns. Och nu ska han äntligen dela med sig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, det också. Ja. Och sen också det här, vi pratar om barnen. Och det här att man, barnen fick bo med sin mamma de första åren. Men sen skilde de åt och så fick barnen bo i ett tält med de äldre. Så kvinnorna ett tält, männen ett tält. Och så fick de, om jag minns rätt, 12 föräldrar tilldelade sig.
Mm. Jag tror till och med 12 kvinnor och 12 män.
Så det var det kanske, ja, 12 par.
Ja, ja. Mm. Så att, ja, så, och det är lite som jag hörde ni sa i Knutby, att barnen här har det så bra, brukar Åsa och alla säga, för de har inte bara en mamma och en pappa, utan alla män i församlingen är som deras pappor och alla kvinnor i församlingen är som deras mamma. Men samtidigt så när lille Giska som dog, hans syster är idag en vuxen, liksom Nicole, som växte upp i flera år i den här miljön. Men de beskriver ju också att det var en härlig stämning. Stjärnnätterna, det var alltid någon vuxen man kunde prata med. Och de levde där ute i naturen. Det var inte helt enkelt när man plötsligt skulle börja gå i skolan och komma tillbaka till en civilisation. Mm. Så att, och det, jag tänker, det har vi också hört i Knutby, att det fanns barn som saknade, när sekten löstes upp så hade man, var man van vid den miljön och det sättet att leva.
Mm. Jo, men jag har hört barn som idag är, ja, men unga vuxna eller tonåringar och som har varit små då, att de kan, faktiskt kan uttrycka att de saknar det där antalet vuxna som man kan vända sig till, med, som man känner sig förtroende för. Och nu har man kanske bara mamma och pappa. Mm. Och att det också då saknas dem. Och det är en svår övergång kan vara ibland.
Mm. Det är olika för olika personer. Hur man, en del barn får illa hela tiden. Ja. Men andra barn tycker att det där var ett naturligt sätt för dem.
Mm. Mm. Precis.
Men så börjar det ju dra ihop sig till konstigheter. Jag tycker det är väldigt bra att Lars Berge tar tag i det här som då hette ritualmordet.
Mm.
På finska sidan, Tornio, så fanns det här vandrarhemmet där det skedde ett mord. Ett jättekonstigt mord. Mm. Och han väljer att kalla offret, den dödade mannen, för Mikael. Och gärningsmannen för Paul. Och den tredje mannen som var med för, han kallas för Bengt här.
Bengt, just det. Men vilket år skedde det här mordet? Hur tidigt var det i?
Ja, det var redan den 25 oktober 1991.
Så det var så, jag tänker på eftersom man eller medicinmannen var i Örebro och fiskade efter människor redan vid den tiden, kan man ju säga.
Ja, det var på våren.
Ja, men så pass i närheten, menar jag, så skedde det här sen. Men det här var ritualmordet. Jag tycker ju att det här är så fascinerande. Om man ser till Knutby och vad som hände där, och det mord som skedde där, vilken otrolig massmedial uppmärksamhet det fick, så har det här nästan bara gått helt under radarn.
Ja, men det beror ju dels på att det skedde på finska sidan, så det var i Finland.
Ja.
Och sen kopplade man inte, det får vi tacka Lars Berge för tycker jag. Man kopplade inte detta samman med den här Micmac-gruppen.
Nej.
Men, och det är i den här podcasten så bestämmer sig Lars Berge för att ringa upp gärningsmannen.
Paul.
Som man kallar Paul.
Mm. Mm.
Och det samtalet är faktiskt kusligt att lyssna på. För Paul, han blev inte dömd. Han blev bedömd som otillräknelig. Eller som, så att han har sedan dess utbildat sig, gått vidare i livet och har nu familj.
Mm.
Så det är en annan röst som i podden.
Mm. För visst är det så att i Finland så kan man inte bli dömd för rättspsykiatrisk vård.
Nej.
Så hade han varit i Sverige så hade han förmodligen blivit det, men inte i Finland. Därav att han blev, eller hur?
Ja, så har jag fattat det också.
Mm.
Men ska vi berätta lite vad denna gärningsman säger?
Ja, och jag tänker att det är intressant att berätta. Vi kan ju börja med kanske att berätta att Paul och Mikael och Bengt hade ju befunnit sig i det här Micmac-lägret i, vad var det, 2 månader tror jag?
Mm, drygt.
Drygt. Mm. Och sen lämnar de lägret och åker till det här vandrarhemmet och då sker det här. Så det är ändå i nära anknytning.
Ja.
Men ändå så gör man inte kopplingen då.
Och det fanns psykisk ohälsa, skörhet hos sökande människor som hade. Men här förklarar Paul, trots att det är länge sedan, det är ju 30 år sedan. Och så säger han då att det man fick lära sig, det var att vissa blev besatta av onda andar och kunde inte släppa fram de goda andarna. Och detta var mans förkunnelse helt enkelt. Och när man inte kunde hålla ifrån sig onda andar, för att precis som i Knutby så pågick det en strid, en sista strid som måste utkämpas av det här fåtalet utvalda. Och det var gruppen runt män som skulle se sig så.
Mm.
Så de goda, det var de här
civilisationen.
Ja, civilisationens företrädare, nämligen de här medlemmarna i gruppen. Ja. Och de onda krafterna, det var civilisationen, alltså hela det vanliga samhället.
Mm.
Och nu berättar Paul då i efterhand att han fick träffa man, bara han och jag, säger han.
Mm.
Och då hör det till saken också att man visade sig vara bisexuell, för han är far till barn, han har varit gift. Men han har också homosexuella kontakter och han har en hel mytologi runt mannens sperma.
Ja.
Så det där, och hur unga pojkar måste invigas i sitt andliga jag genom övergrepps erfarenheter med man.
Man fick spendera en natt med honom som en initialrit.
Så var det.
Som, om man får tro vad Pia Hellert skriver i sin.
Och den här Paul, han fick, säger han, han blev anförtrodd saker av män. Och så säger han, och då frågar, och han kallar det för beklämmande situationer som jag har blivit utsatt för, säger han. Och då frågar Lars Berge om det rör sig om övergrepp. Ja, just det, det gjorde det.
Mm.
Men har Paul, Bengt och Mikael haft kontakt med Mann före mordet? Jo, och då visar det sig att Mann har berättat vad som var på gång i en osynlig värld.
Just.
Vilka datum som är kritiska när vissa sådana här strider måste utkämpas. Och så att de här tre männen, de kommer och tar in på det här vandrarhemmet och där ska de utföra en ritual, för nu har Mikael onda andar i sig, påstås det. Och de är med på det här alla tre. Och Paul, som då har initiativet och har talat så mycket med män, han säger att alla måste klä av sig nakna. Men det är inte för det är någon sexuell något sexuellt som på, utan det har att göra med att de ska vara renhet, de ska vara rena. Och Paul gråter och försöker driva de här onda andarna ur Mikael, men han får inte loss dem. Då ristar Paul med en kniv, en sån här samekniv, kors i huden på Mikael. Och Mikael ligger naken och gör inget motstånd. Och då kommer inte de här onda andarna ut i alla fall. Då hugger Paul plötsligt med kniven rakt i Mikaels hjärta. Och blodet sprutar ända upp i taket. Sen lägger han bara lugnt den blodiga kniven i handfatet. Och så går han och öppnar fönstret. Och så tittar han ut i natten.
Mm. Och så står han sen när polisen kommer till platsen. Likadant. De finner honom stående så, stirrandes ut i natten. Och det jag tyckte var intressant som sen kommer fram senare i podden, det är ju det här samtalet som Lars Berge lyckas få med den kvinna som var sekreterare. Tror det eller ej, men en schaman behövde tydligen en sekreterare. Och som vid det här tillfället då berättar att man ber henne att, hon är också chaufför emellanåt, så hon han vill ut och åka, så att de åker där på natten i bilen och åker förbi det här vandrarhemmet och åker sakta förbi, och hon beskriver hur man stirrar mot vandrarhemmet. Ja, man får lägga in sin egen, men det låter ju
ja,
i mina öron som att det finns en kontakt, att han har påverkat den här killen. Och att den här killen liksom tittar
de
ut.
Tre.
Ja, de tre.
För den tredje sitter ju och ser på.
Mm.
Ja, och gör absolut ingenting.
Nej.
Så alla tre och den som blir mördad försvarar inte sig själv.
Nej.
Jag tycker det är också berörande när Lars Berge säger till Paul nu då i efterhand att jag förstår, jag förstår. Och då utbrister han, nej. Det tror jag inte att du förstår. Och sen, du förstår inte ett skit av det här.
Nej.
Och så säger han också någonting om att det haft ett pris, det han var med om där. Även om han inte blev dömd på något annat sätt, så säger han att bara att leva med rädslan att bli avslöjad som en vansinnig person eller så, att det har, och det har varit hans blev hans lott. Och så säger han då att man hade stor inverkan. Men han vill inte peka ut något, han vill inte riva upp mer än så.
Nej, och det är ju första gången han uttalar sig på alla år. Och jag kan ju inte annat än att faktiskt tänka på barnflickan i Knutbyfallet som
Sara Svensson
precis som blev fälld, dömd, men utifrån att hon har blivit så påverkad av Helge Fossmo att utföra dåden och också till rättspsykiatrisk vård, för eftersom i Sverige så, hon var ju inte heller vid sina sinnen, så hon var ju religiösa vanföreställningar tror jag det. Hon var
med psykotisk valör, stod det i domen. Men jag tänker likadant. Hon har också i år i HBO-serien valt att berätta för första gången. Och att det kanske är så när man har varit med om någonting så obegripligt, som i ett så ändrat sinnestillstånd utföra något så brutalt, att det kommer en dag när det ändå är rätt att säga. Men det är inte något man kanske sitter i tv-soffor och pratar om sen, utan man säger det en gång och sen har man gett det ifrån sig.
Och som du säger just också det här när han säger att nej, du, för om man lyssnar på poddavsnittet där det är inte hans röst
nej.
Men, utan de har gjort en ett skådespelar, ska man säga, de återgett det liksom.
Mm.
Så hör man ju i tonen hur han, när han säger, jag förstår. Nej, det tror jag inte att du gör. Alltså man hör i hans tonläge att han blir ganska berörd av att, liksom att någon skulle förstå. Och det är väl det som finns ingen som kan förstå.
Nej, jag tänker på en medlem i Knutby som har skrivit ett manuskript, och jag skriver ett förord till det, och när jag frågar författaren om vad skulle du vilja att jag uttrycker, då sa hon de orden att jag skulle vilja att du förklarar så att människor fattar att det inte går att fatta Knutby.
Mm.
Och det är samma sak. Det är det här ändrade medvetande tillståndet, att man går in i någonting mellan hypnos, självhypnos, utmattning, och vi kallar det mind control då, där man inte längre styr och förstår sina, man utgår inte från ett eget tänkande och känslor, utan man är som att man har fått in en programvara i hjärnan från den som vi kallar handler eller ledare.
Mm.
Eller den som indoktrinerar.
Mm. Ja. Och att det också, jag tänker att det som hände med den här killen, att han utförde det här ritualmordet, det är ju på något sätt ytterst, eller Sara Svensson var med om, men det finns ju många, många steg. Jag tänker på, även om man inte har kommit dit, så har man ju också varit omprogrammerad och det här, fast i olika grader, tänker jag.
Mm.
Så jag tror att de flesta som har varit med i en sån här sekt liknande grupp känner de samma sak, just det, men det går inte att förstå för andra riktigt fullt ut. Man kan förstå till en viss del, så kan jag känna med att man försöker att förklara, men människor, hur mycket man än förklarar så kan man inte riktigt, man kan inte förstå. Men vi kan förklara så mycket så att man kan åtminstone, tänker jag, lära sig av det som har hänt, så att vi blir upplysta och undervisade i att
se. Jo, men jag tror man kan förstå. Jag tycker det är det vi gör, att vi försöker förklara, till exempel i förra avsnittet när vi försökte beskriva hur man förändras i sitt eget jag, i sin egen identitet, men att den äkta identiteten ändå finns. Och jag har den där bilden att borta vid skogsbrynen sitter den och sörjer, men vågar inte ens titta fram, för det här tvärsäkra, indoktrinerade, hänförda sektjaget som är så kall, iskall i kontakten med omvärlden som man uppfattar som en fiende. Jag är ju väldigt berörd av faktiskt att det fanns en person från början som sa, nej men man är ingen, han tillhör inte ursprungsbefolkningen.
Ja.
Det här är inte några, det här är inte Mi'kmaq-folket. Det fanns en person.
Ja. Och jag tyckte den var jätteintressant. Jag sa ju det till dig när vi möttes idag. Det fanns en Rigmor, sa jag till dig. Va, sa du? Fanns det en Rigmor med i historien? Ja, sa jag, det fanns en Rigmor. Och hon heter inte Rigmor i det här fallet, utan hon heter Elisabeth Rydell Jansson.
Ja.
Och var journalist och författare. Och jobbade även då, tror jag, med Miljöpartiet.
Miljöpartiet.
Hade bott 20 år i Kanada och jobbat med just Mi'kmaq.
Ja, visst. Och stammar. Andra stammar i de reservat av urbefolkning.
Ja. Så när hon mötte män så såg hon en gång att det här inte var en äkta, som hon då sa, indian.
Nej.
Utan att det var, men hon fick inget gehör för det. Hon försökte tala om för folket. Men det var som man sa, alla var så upptagna och uppspelta över den här fantastiska människan och det här fantastiska de skulle få igenom.
Alltså det var ju såna konkreta exempel. Till exempel deras klädsel.
Mm.
Att de hade poncho. Ja, men det kan man ha i Sydamerika och i Mellanamerika. Men det finns inga i urbefolkningen i Kanada som går klädda i poncho. Hon tyckte det var, hon beskrev det som om ungefär man går in på indiska och köper lite pärlor och lite band och lite pälsverk kanske. Och sen så var ju Man och hans närmaste, de var ju franskspråkiga.
De bröt på franska, ja.
Ja, de var franskspråkiga och sa att det var deras andra språk då, att de också talade Mi'kmaq-stammens språk. Men Mi'kmaq-stammen har engelska som sitt andra språk, så det stämde inte där heller.
Nej.
Och hon skrev ett brev då till Alexander Denny som är Grand Captain of the Grand Council of the Mi'kmaqs in Mi'kmaq Nation in Canada. Och hon skrev 1993 i mars till honom och fick ett väldigt utförligt svar där han beskrev att de har ingenting med oss att göra.
Nej.
Hon kunde läsa upp och visa det här svaret för ledaren för Mi'kmaq-nationen, men människor ville inte höra. Och det är det här, möjliggörarna är inte bara anhängarna, de här som var i sekten, för nu kan vi kalla det för en sekt, utan det är också alla runt omkring i samhället som tyckte det här var en härlig idé. Det kommer en vandrande stam av ett ursprungsfolk och ska visa hur vi kan överleva i skogen på ingenting.
Ja, men och det, för det är ju också intressant att ta upp, jag vet inte om vi har, kanske redan pratade om det tidigare, men just det här att faktiskt det finska universitetet var ju inblandade i det här. Och man gjorde forskning på det och man gav dem pengar. Och han var uppe i regeringen och fick prata med betydande personer, den här Amen. Så att det var ju som du säger, omvärlden var ju involverade. Mm. Och nu när hon kommer då, den här Elisabeth, och säger att han är fake, så vill ingen tro på det.
Nej.
Och det spelar ingen roll hur mycket bevis hon la fram, för att man ville inte tro på det. Hon säger det, tror jag, till och med just att man ville inte tro på vad jag sa.
Nej.
Man ville tro på män.
Man ville tro på drömmen.
Ja.
Han kunde både bekräfta många människors oro över miljöförstöringen och allt, liksom ett icke-hållbart samhälle. Så han bekräftade oron, men han bekräftade också drömmen om en fantastisk lösning när vi alla blir världsmedborgare och vän med djuren och bor i skogen och tillgångarna räcker till alla.
Ja, men och det är intressant. Och vad jag också tyckte var lite intressant, det var ju det att hon beskriver också att hon fick till och med hotfulla telefonsamtal från den här män, och de utsåg ju henne till sin fiende. Jag tänker på, kanske jag är löjlig, men jag tycker att det är lite kul att se likheten med hur, eller kul är fel ord, men intressant att se likheten med, vi utsåg ju dig till fienden nummer ett, det måste vi ju ändå säga, i den mänskliga sfären i alla fall. Och att du också fick ta emot hot ju, på olika sätt ifrån från oss. Så att
det är det jag menar med sektmedlemmarna som har den här höga hänförda idealet, men som är så iskalla och brutala mot oliktänkande. De pratar om mångfald och alla ska bli förenade, men de vill inte alls ha kontakt och mångfald och lyssna på någon som har något annat.
I
alla fall, det finns en epilog. Man försvann ur bilden. Och sekten upplöstes ju också på ett väldigt kusligt sätt. För han begav sig ner till Sydafrika.
Just det.
Kommer du ihåg?
Mm.
Och då, när han hade sagt till dem, bränn era pass, för nu ska ni bli medlemmar i Gaia-landet. Ni behöver inte era pass. Kom, och så tar ni båten som vi ska ordna. Så vi ska hämta er alla över till den här ön utanför Sydafrika. Och då kom uppvaknandet.
Mm.
Och då kom det liksom, ungefär som för er, att det var medlemmarna själva som inte längre lydde.
Mm.
Utan som började känna, det här stämmer inte. Och flera hade ju övertygelsen om, han kommer att sänka den båten. Vi har inte ens pass. Han kommer att... Då hade man varit med om ett antal sekter. Heaven's Gate, Wacko, Jonestown, Solens tempel, där medlemmarna hade blivit mördade eller begått självmord.
Mm.
Så det var som ett kollektivt uppvaknande som gjorde att sekten 1993 upplöstes. Mm.
Och det är inte många år som sekten är i Sverige, i Norden. Men han hade ju den här sekten i olika tappningar hade han ju under många, många år. Fast utanför Paris och på olika ställen. Så han har ju verkligen varit
han hade ju också så många, han bytte identitet. Han hade haft 14 olika identiteter, visade sig. Och jag tycker det är fascinerande när Lars Berge får kontakt med den här kvinnan, en amerikansk kvinna som tillsammans med sin man när de skulle närma sig pensionsåldern ville leva nära naturen. Och de flyttade till Nicaragua där den här stora sötvattens insjön finns mitt i landet. Det här ser ju smart ut på kartan. Och det finns en ö i det landet. Och där fanns ett vandrarhem. Det här är ju långt senare. Mm. Men där började barnen komma och berätta i trakten att den där farbrorn som har vandrarhemmet, han har en apa fången. Och då pratade de om den där apan, så några föräldrar gick dit, några vuxna gick dit för att se. Då hade han en pojke som var kedjad och instängd i det här rummet. Pojken kom ifrån Haiti, en släkting till Man, som nu har ett annat namn, hade liksom hämtat dit. Och Man var alltså dömd för pedofili. Han var... Men det fanns också rykten hela tiden. Jobbar han för någon underrättelsetjänst? Håller han på med något experiment med mind control? Är det här med MK Ultra? Är det någonting... Hur kommer han undan hela tiden?
Ja, det, när man lyssnar på podden så blir man ju nästan... Det liksom utvecklas sig bara mer och mer. Mm. Det är nästan som att till slut... Det är inte klokt. Men samtidigt så är det verkligen seriös journalistik. Och de gräver och...
Men det är ju så här med de här sociopaterna som är så extroverta och ljuger och narras. Att de har ju hela tiden ett informationsövertag. För de berättar en berättelse, men vi andra som ska kontrollera om den stämmer, det tar jättelång tid att få fram fakta och bevis. Mm. Och då är de redan långt iväg på nästa berättelse. Och då ska man försöka och förstå vad som är sant och inte i den. Så han var en player som
körde fullt ut verkligen. Ja. Men vi kan väl nästan avsluta där, för det som sker sen på den här ön, det är väl att polisen kommer dit, men han hinner undan. Och senare får de höra ryktesvägen att han har dött i någon eldsvåda, om jag minns rätt. Men man får det aldrig riktigt bekräftat.
Så slutade historien om Man och Mick Mack, den falska hövdingen av en stam.
Ja, en väldigt... otäck historia och också fascinerande, och vi kan lära oss av historien igen. Tack för idag, Ingmar.
Tack, Emma. Ska vi ses nästa vecka igen?
Absolut, äntligen kan vi ju träffas på plats. Det är skönt. Ha det så gott alla, tills vi ses nästa vecka.
Hejdå.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.